Håller på i Romarbrevet. Och efter, jag tror över ett år, har vi inte hunnit längre än till 12:e kapitlet. Och faktum är att inte förrän nu så kommer vi in på Romarbrevets praktiska konsekvenser utav vad de första 11 kapitlerna har handlat om. Kapitlet 1-11 handlar liksom om hur himlen har kommit till jorden, det vill säga vad Gud har gjort för människan. Temat genom dessa kapitel är hela tiden Guds nåd. Guds nåd som har lett till rättfärdiggörelse för var och en som tror. Guds nåd som har lett till helgelse, korsfästelse med Kristus och den helige andes inneboende. Guds nåd som har lett till förhärligande redan nu och i framtiden av den som tror. Men nu i kapitel 12-16, alltså slutet på Romarbrevet, så är det mera frågan om människans respons eller reaktion på dessa underbara sanningar som jag just har summerat. Människans sätt att bevisa sin tacksamhet till Gud för vad han har gjort för henne. Alltså har Paulus använt 11 kapitel för att ge grund för de praktiska uppmaningarna som nu kommer. Det är alltid så i Bibeln att tro, lära, kommer före det praktiska livet. Men tro och liv hör praktiskt samman. Lära och liv kan inte skiljas åt, som vi ibland tycks tro när vi kanske nedvärderar den teologiska sidan och säger att huvudsaken är väl att vi upplever någonting. Men du ser, upplevelsen måste ha en teologisk grund, en objektiv, sann grund. Och det är den grunden som Guds ord vill ge oss. Om inte läran varit viktig för det praktiska livet, då skulle väl inte Paulus ha ägnat hela 11 långa kapitel åt att så grundligt gå igenom de grundläggande kristna trossanningarna. Läran kommer först, men den står aldrig ensam. Du kan inte ha brinnande lampor utan olja. Liv, det vill säga de praktiska förpliktelserna som vi nu kommer in på. Liv utan lära, det är som ett träd utan rot. Och lära utan liv, utan praktiska förpliktelser, det är som ett träd utan frukt. Och med den bilden hoppas jag du förstår hur intimt lära och liv hör ihop. Och Paulus börjar ofta sina brev med att ge oss de underbara sanningarna, för att sedan kunna säga i resten av brevet: eftersom nu det här är sant, lev också då i enlighet med den sanningen. Så gör han i Efesierbrevet. 3 kapitel, fantastiska lärosatser om vad vi äger i Kristus. Kapitel 4-6. Så förmanar jag då nu er, eftersom det här är sant, att föra en vandel som är värdig den sanningen. Och så fortsätter han i 4:e kapitlet och framåt med praktiska konsekvenser utav sanningarna som man har försökt förklara. Och likadant i Galaterbrevet och många andra brev. Och nu när vi kommer till Romarbrevet 12:1, så är det lika som det är en nyckelvers som drar samman läran och livet. För i den här versen så börjar Paulus med en orsakskonjunktion egentligen, fast det i vår översättning står så. Borde egentligen stå därför. Därför förmanar jag nu er, mina bröder. Det betyder att på grund av vad jag nu tidigare har sagt, så kommer jag med den här förmaningen. Med hänsyn till allt vad jag nu har sagt om Gud och vad han har gjort för er, så ser jag mig föranledd att förmana er med följande förmaningar. Det vill säga, eftersom ni nu är rättfärdiggjorda genom tro, eftersom ni nu har frid med Gud, eftersom ni blivit ställda i ett rätt förhållande till Gud, så uppmanar jag nu er att leva i enlighet med denna er nya ställning inför Gud. Jag förmanar er, jag uppmuntrar er, är kanske ett ännu närmare ord till grundtextens ord. Jag uppmuntrar er att frivilligt göra någonting, inte av tvång. Han säger inte: nu befaller jag er. Du ser, det kristna livet är aldrig ett liv som sker av tvång eller rädsla eller utifrån vissa lagförpliktelser. Utan det kristna livet är något som måste börja ifrån ett frivilligt val. Och det frivilliga valet ska motiveras utifrån vad Gud har gjort för mig. Och min reaktion på detta är en reaktion av tacksamhet. Ja, Paulus säger ju i första versen: jag förmanar er vid Guds barmhärtighet. Lägg märke till, inte vid Guds stränghet, utan vid Guds barmhärtighet. Det vill säga, eftersom Gud har varit så övermåttan god och barmhärtig mot er, så är detta vad jag finner mig föranledd att uppmuntra er att göra för honom. Gud har varit så god mot er. Hur kan ni nu visa tacksamhet mot Gud för denna hans godhet? Jo, ni kan göra någonting mycket viktigt och radikalt. Observera, det är inget villkor för frälsningen han drar upp här. Frälsningen är redan klar hos dem till vilka han nu riktar sig. Mina bröder, säger han, det vill säga bröder i tron, kristna människor där borta i Rom i församlingen. Men det är helt naturligt att om du har förstått den kärlek som du har blivit bevisad i Jesus Kristus, så börjar du ganska snart att leta efter möjligheter att få återgälda den kärleken på något sätt. Vad kan jag göra för att visa min tacksamhet när du har gjort så mycket för mig? Det blir en naturlig reaktion hos den kristna människan. Och det är naturligtvis det enda riktiga för oss att göra. Men du måste inte göra det. Du måste inte fråga: Gud, vad kan jag göra för dig? Men det är naturligtvis det enda riktiga. Men vad Paulus nu uppmanar det troende till, det är dock sådant som utgör villkor för att Guds vilja och syften med deras liv ska kunna uppfyllas. Det är inget villkor för frälsningen, men det är ett villkor för att de ska kunna leva Gud till behag och veta vad som är rätt, vad som är gott, vad som är välbehagligt för Gud, vad som är fullkomligt. Vad är det då som Paulus uppmanar det troende till? Jo, tre saker i de här verserna som vi idag ska behandla. För det första, i vers 12, att frambära era kroppar till Gud. För det andra, i vers 2, att förvandla er genom ett sinnes förnyelse. För det tredje, att inse att de andliga nådegåvorna är oss givna för tjänst för varandra. Gamla testamentets präster, de frambar offerdjur. Århundradena igenom så offrade man lamm ofta och andra djur. Och hela tiden var det en förebild på det stora offer som Kristus en gång skulle bringa. Men vi som lever efter Kristi offer i Nya testamentets tid, vi kallas också för ett prästerskap. Men vi har andra offer att bringa. Vi kommer så att säga inte inför Gud med döda djurkroppar, utan vi uppmanas att bringa våra egna levande kroppar fram till Gud, ett för honom välbehagligt offer, står det. Det här verbet frambära, samma verb som används som Jesu föräldrar när man bär fram honom i templet efter det att man hade omskurit honom för att tacka Gud för denne son. Man bär fram honom, man liksom presenterar honom för Gud och överlämnar och överlåter honom åt Gud. Det är samma verb som i Romarbrevet 6:13 omskrives följande: ställ icke era lemmar i syndens tjänst till att vara orättfärdighetsvapen, utan ställ er själva i Guds tjänst. Liksom bär fram er själva och presentera er för Gud och säg: här är jag till din tjänst, Gud. Bär fram er själva så som vore ni ett offer till Gud, det vill säga till Guds förfogande. Och vi har ett offer som är mycket, mycket bättre än vad någonsin gamla testamentets präster hade att frambära. De kom, som jag sa, med nyligen avlivade djur. Men vi kommer med en levande kropp, en levande funktionsduglig kropp, för att denna kropp i Guds hand ska bli instrument för vad han vill göra här i historien och tiden. Genom föreningen med Jesus Kristus så har ju till och med vår kropp blivit helgad. Ja, levande, står det. Vi har blivit levande gjorda. Ja, visst var vi levande i fysisk bemärkelse redan innan vi kom till tro. Men det verkar till och med som om vår kropp hade fått nytt liv. Ja, det är förunderligt med den kristna tron att det sätter en livsglädje också för den fysiska människan, så att hon till och med kroppsligen kan uppleva ett nytt sorts liv. Och saltaren beskriver det ofta i termerna: hela min kropp jublar mot levande Gud. Kroppen är med och jublar över frälsningens under. Varför är kroppen så viktig att frambära till Gud? Jo, kroppen är ju ett instrument för allting vad vi gör. Om vi ska göra någonting så är vi genast beroende av vår kropp, av vår hjärnas tankar, av våra händers rörelser, av våra fötters gång, av vår mun och tunga, av våra ögon, öron. Vi är alltid hänvisade till den kropp i vilken vi så att säga bor. Utan kroppen skulle vi inte kunna göra någonting i den här världen. Händer, fötter, ögon, tunga, allt är vi beroende av. Och nu vill alltså Gud ha dessa våra kroppar som sitt instrument, som sina instrument, för att han ska få använda dem i sin tjänst. Gud har skapat kroppen. Den är alltså värdefull. På Bibelns tid så fanns någonting som kallades för grekisk gnosticism. Och enligt den filosofin så såg man ner på kroppen och ansåg att det materiella överhuvudtaget var någonting mindre värdigt, till skillnad från det själsliga och andliga, som man upphöjde i kontrast till den materiella fysiska kroppen. Men Bibeln kommer in och helt bryter det tankemönstret och påminner oss om att vi är skapade till Guds avbild, och vår kropp är viktig därför att den är en del i Guds skapelse. Gnosticismen fördömde kroppen. Kristendomen upphöjde kroppen som en Guds gåva. Utan människokroppars aktiviteter skulle visserligen inte synd kunna begås här på jorden, men utan människokroppars aktiviteter skulle heller inte rättfärdighet kunna upprätthållas här på jorden. Genom på nytt födelsen, när vi kommer till tro på Kristus, så har våra kroppar blivit renade och helgade för helt nya syften. Ja, första Korinthierbrevet 6 uttrycker det till och med så här: vet ni inte att era kroppar är ett tempel åt den helige ande och att Guds ande bor i er? Ett tempel åt den helige ande. Kan du tänka dig en högre syn på människokroppen än att den skulle få bli så att säga ett fysiskt tempel för den helige ande? Gud själv bor i den troende människan, och därför är kroppen viktig. Ja, ni är köpta, betalningen är given för er kropp, så förhärliga då Gud med er kropp. Vi är egentligen inte längre våra egna. Min kropp är liksom inte längre min. Den är Guds, hans som bor i mig. Därför kan jag helt enkelt inte längre göra vad jag vill med min kropp. Endast det som passar min kropp i egenskap av Guds tempel har jag rättighet att göra. Ja, Paulus har en annan bild på kroppen i samma kapitel, första Korinthierbrevet 6 och 15, så säger han: vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Kristi lemmar. Och med det vill han mena att min kropp är lika som en Kristi hand i historien. Din kropp är en Kristi fot. Vi är alla en lem i Kristi kropp som han vill använda. Kristus vill att vi ska vara hans händer och utföra hans ärenden i tiden. Kristus vill att vi ska vara hans fötter och gå hans ärenden i tiden. Kristus vill att vi ska vara hans ögon och vaka över det som han anser angeläget och riktigt och gott. Hans öron, lyssna till hans röst. Han vill att vi ska vara hans tunga på jorden, förkunna hans glada budskap. Om man inte hade oss, ja, naturligtvis skulle han kunna välja andra vägar, men han har valt att vilja vara beroende av din och min kropp för att förverkliga sin vilja på jorden. Är Kristus herre över din kropp? Har du givit honom din kropp verkligen? Har du överlämnat den åt honom? Eller förbehåller du dig själv rätten att göra vad du vill med din kropp. I så fall så förnekar du som kristen att han har köpt dig. I så fall föraktar du det pris han har lagt ner för din kropps förlossnings skull, det vill säga sitt eget dyra blod. Det skulle gå att dra mycket närgångna praktiska tillämpningar ifrån det här. Om din kropp är ett tempel åt den helige ande, hur vårdar du din kropp? Hur sköter du din kropp? Din hygien? Dina matvanor? Ditt sömnbehov? Motionen? Kroppen har nämligen behov av det också för att fungera väl. Avkoppling? Ger du din kropp det någon gång? Eller missköter du din kropp? Genom alkohol? Genom rökning? Genom sötsaker? Kakor? Tårta? Ja, vi drar på mun. Men var går gränsen? Jag tror vi har ansvar att leva under en väldig respekt för människokropp. Eftersom det är den helige andes tempel så bör vi göra allt för att hålla våra kroppar sunda och friska. Visst kan vi bli sjuka utan att rå för det, men vi bör motverka det. Vi bör liksom förebygga eventuella svagheter och göra allt för att vi ska hålla oss själva sunda och friska så länge som möjligt och inte göra våld på kroppens sätt att fungera. För då gör vi våld på Guds skapelse. Och det talas så varmt i våra dagar om att vårda skapelsen och att ta vara på miljön och inte göra våld på miljön, den yttre fysiska miljön. Men för mig väger det väldigt lätt när någon står och talar sånt men samtidigt inte tänker på sin egen kropp. För det är också en del av skapelsen. Börja där, till exempel. Börja med din egen kropp. Vad läser du med dina ögon? Om vi skulle undersöka din litteratur, skulle det då visa sig att din kropp, inklusive dina ögon, var ett tempel åt den helige ande? Vad ser du för tv-program, filmer? Vad lånar du dina öron åt? Lyssnar du på skvaller och förtal? Eller säger du nej, stopp, sånt vill jag inte lyssna till. De skämten vill inte jag skratta åt. Vad använder du dina händer till? Är det sånt som den helige ande gläder sig åt? Eller när du gör det, du känner ofrid i ditt inre? Var går du med dina fötter? Din tunga, vad lånar du den till? Jakob anklagar de kristna för att med samma tunga välsigna Gud och tala illa om sin nästa. Det går inte, säger Jakob. Så kan det inte få vara. Ja, vi ser hur viktigt det är att Gud får hand om vår kropp. Vi själva kan inte styra den. I så fall, om någon menar sig kunna styra kroppen, säger Jakob, låt oss börja med tungan. Få se hur många klarar av tungan. I så fall är han en fullkomlig man. Den här lilla lemmen innanför tänderna, du vet. Ja, den är som en gnista som kan antända en hel skog. Som ett litet roder som styr ett helt skepp. Det behövs att vi överlåter oss åt Gud. Så att han får kontrollen över våra kroppar. Ja, det står faktiskt att våra kroppar är heliga offer. Heliga offer. Som behagar Gud. Romarbrevet 15 och 16. Som vi så småningom ska komma till. Säger så här. Jag förkunnar evangeliet bland hedningarna. Och för att vara en prästerlig förvaltare av Guds evangelium. Så att hedningarna bliva ett för Gud välbehagligt offer. Helgat i den helige ande. Vi är helgade, förstår du. Genom mottagandet av den helige ande är vi helgade för Guds räkning. Och då passar det sig inte att vi lever hur som helst. Första Thessalonikerbrevet 5:23, där beder Paulus om att Gud ska helga oss till hela vår varelse, 5:23, så att er ande och er själ och er kropp befinnas vara ostraffliga vid vår Herres Jesu Kristi tillkommelse. Vi får akta oss för att dela upp människan i en kroppslig del och en andlig del. Gud ser till hela människan, och han vill ha att göra med hela människan. Han har helgat hela människan. Han vill rå om hela människan. Det är inte bara själen som är helgad och frälst. Kroppen är helgad och frälst och välbehaglig inför Gud, står det. Bär fram era kroppar. Ja, men törs jag det? Min kropp är så ofullkomlig och inte ser den så värst bra ut heller. Otymplig och allt möjligt annat. Jo, den är välbehaglig för Gud. Den kan bli ett instrument för Gud. Han bryr sig inte om genstrukturen och dess konsekvenser i ditt utseende och så vidare. Han har valt att använda din kropp. Om du också skulle vara bunden till sjuksängen, så är alls inte Gud begränsad i sina möjligheter att använda dig med din fysiska kropp. Just i vilken situation du än befinner dig, frisk eller sjuk. Det är märkligt. Genom att vi gör det, så gör vi någonting som är välbehagligt för Gud, precis som gamla testamentets präster frambar välbehagliga offer. Och de välbehagliga offren, om du studerar först tredje Moseboks de första fem kapitlerna, det var endast de frivilliga offren som var välbehagliga. Det var brännoffer, spisoffer och tackoffer. Det var offer som man bar fram av frivilliga. Syndoffer och skuldoffer, de var obligatoriska. När synd hade begåtts måste den klaras upp. Men om man ville tillbedja Gud och överlåta sitt liv åt Gud och ge Gud löften av något slag och tacka Gud, då kunde man bära fram frivilliga offer. Och det var en välbehaglig lukt från Gud när han såg att detta gör människan av frivilja till mig. Gud tvingar dig inte att ge honom din kropp, men när du gör det, så är det en välbehaglig prästtjänst som du gör inför Gud. Och egentligen så är grundtextens ord inte vår andliga tempeltjänst, utan vår logiska. Kan du tänka dig det? Vår logiska tempeltjänst. Vår uppgift som präster alltså är att frambära våra kroppar till Gud. Och när vi gör det, så är det någonting högst förnuftigt och logiskt som vi gör. Han har köpt mig, ja, men då är jag ju hans. Alltså börja överlåta mig åt honom. Ja, men det är ju helt logiskt. Ja visst, det är vår logiska tempeltjänst. Det är det enda riktiga som vi kan göra efter vad han har gjort för oss. Nu vers 2. För det andra, anpassa er inte efter denna tidsålders väsende. Vad betyder detta? Att inte försöka att vara så lik det världsliga livsmönstret som möjligt. Att inte anpassa sig till någon slags yttre konformitet som man ytligt sett blir lik massan. Att inte ta efter. Det grekiska ordet innehåller ordet som vi har för schema. Att inte schemalägga sig efter världen, skulle man kunna säga. Att inte följa världens schema. Egentligen, om man skulle vända på det, så skulle man kunna säga så här: var missanpassade i världen. Lev så som missanpassade människor. I positiv bemärkelse då. Efter världens sätt att döma skulle det vara, vi vara väldigt annorlunda egentligen. Lägg märke till att det står: ändra inte på denna världens väsende, men ändra på er själva. Låt er själva förvandlas, bli förvandlade, och visa därigenom att världens väsende bara är ytlighet, tomhet, utan verkligt innehåll och ofta väldigt tillgjort. Det är denna tidsålders väsende. Och det är någonting övergående. Ordet tidsålder antyder ju en begränsad tid. Den här världens sätt att leva och tänka, det är någonting övergående. Det är någonting som snart försvinner. Någonting flyktigt, någonting föränderligt. Världen och dess begärelser förgås, men den som gör Guds vilja förblir evinnerligen. Du ser, världens form är så övergående. Vi ser det inte minst i modevågorna. Kommer och går, kommer och går. Det som var modernt på 50-talet, ja, det är snart modernt igen. Men så det är bra att spara på gamla kläder kanske. Om du absolut måste följa med dessa modevågorna, så får du aldrig någon ro. Det skiftar ständigt, och penningbegärets ondska ligger bakom många gånger. Musiksmaken skiftar, filosofierna skiftar. Vad som idag är populärt att tänka kommer inte att vara populärt att tänka om 5 år. Och det var inte populärt på 60-talet kanske. Om din livsstil innebär att du försöker rätta dig efter den här tidsålderns ytliga förändringar, så tror jag inte att du kan uppfylla din kallelse som kristen. Många har liksom bundit upp sin identitet kring den här världen, och de är rädda för att tycka annorlunda. Men det är inte modernt att tycka så. Och de gör allt för att bli accepterade av sin omgivning, försöker vara inne liksom med alla riktningar och tendenser i tiden. Vågar vi kristna då inte skapa vår egen smak, vår egen kultur, vår egen livsstil, när vi har såna fantastiska värderingar att utgå ifrån? Vi borde kunna stå upp och vara väldigt annorlunda egentligen i den här världen. Måste vi alltid flyta med strömmen? Är vi allt för väl anpassade kanske? Vad finns din och min ryggrad egentligen? Hur ser man skillnaden på dig och din omgivning i positiv bemärkelse? Borde vi kristna inte utgöra egentligen tidens stora original, som det finns överhuvudtaget så ont om i vårt land? Sådana som vågar vara annorlunda, och vi borde vara det på ett mycket positivt sätt. De kristna, de är original i dess mest positiva betydelse, efterföljans värda original. Jesus sa ju: i världen, men inte av världen. Det starkaste vittnesbördet om den kristna tron och försvar för den kristna tron, det är kristna människor som lever det kristna värdet i världen, men är annorlunda i världen. Ve er, sa Jesus, om alla talar väl om er. Istället för anpassning till denna världens livsstil, så säger nu Paulus: låt er istället förvandlas genom ert sinnes förnyelse. Istället för att anpassa sig, förvandla sig, förnyas i ert sinne, i er inre människa. Förståndet ska inte längre styras av den gamla kötsliga naturen. Det kötsliga sinnet är uppblåser. Det är förmörkat gudledes. Det har tappat bort sanningen, säger Nya testamentet. Genom syndafallet hade sinnet liksom blivit förmörkat. Men på nyttfödelsen har ju givit oss ett nytt sinne, ett nytt sätt att tänka. Och det sättet att tänka ska vi hålla på att låta förnyas och förvandlas, så vi förändras hela tiden. Det kanske är så att det du och jag ser och hör och läser inte alltid är sånt som förnyar oss och förvandlar oss. Det finns egentligen bara en huvudväg att gå, och det är den förnyelse och förvandling som Guds ord ger våra sinnen när vi matar detsamma, när vi matar sinnet med Guds ord. Och den helige ande är där och samverkar, och vi förnyas dag för dag. Om också vår utvärtes människa bryts ner mer och mer eftersom den är förgänglig, så tillväxer vår invärtes människa mer och mer och mer i skönhet, mogenhet, förstånd, vishet. Vi blir intelligentare och intelligentare för varje dag som går. Och jag menar i dess djupaste bemärkelse, inte så att intelligenskvoten nödvändigtvis förhöjs enligt dagens sätt att mäta intelligens, men visheten, insikten fördjupas. Så resultatet blir enligt slutet av vers 2 att vi blir skickliga att fatta rätta beslut, att fatta goda beslut, ja, att veta vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt. Kan du tänka dig det? När vi låter oss förvandlas, då blir vi förståndiga, så vi förstår vad som är rättast och riktigast. Andens uppfyllelse gör oss till visa människor. Förståndets rening gör att vi kan döma rätt i moraliskt etiska frågor. Vi vet vad som är i förening med Guds vilja. Vi ska snabbt bara sammanfatta nu, ser jag, eftersom tiden börjar gå ifrån oss, de följande 3 verserna. Jag har talat om vår prästerliga tjänst, att frambära våra kroppar till Gud, att låta vårt sinne förvandlas kontinuerligt. Nu, att vara tjänare också. Det hör intimt samman. Upplevelsen av Guds barmhärtighet bör för det första, som vi har sagt, leda till att vi överlåter oss åt Gud. Men för det andra så måste det också innebära att vi överlåter oss åt varandra. Många har trott att det räcker väl om jag har min sak klar med Gud. Det räcker inte. Den måste bevisa sig i praktiska kärlekshandlingar till dina medsyskon i tron. Det är precis vad andra Korinthierbrevet 8 säger. De hade förstått det här där borta i Makedonien som han refererar till i sammanhanget. Och han säger i andra kor 8 och 5. De gav icke allenast vad vi hade hoppats i fråga om penninggåvor till de svältande borta Judén, utan sig själva gav de. Först och främst åt Herren, men så också åt oss. Genom Guds vilja. Lägg märke till det. Först och främst ger vi oss till Gud och sen till varandra. Vi får inte missa det andra steget. Ni minns väl predikan förra söndagen ifrån Johannes 17 kapitel. Och vi ska tala mer nu om det här nästa söndag, vad det innebär och med vilka stora möjligheter vi har att tjäna varandra. Petrus, som hade förnekat Jesus 3 gånger, får frågan 3 gånger: Petrus, älskar du mig? Ja, Jesus, du vet att jag har dig kär. Föd mina lam. Älskar du mig, Petrus? Ja, Herre, du vet att jag älskar dig. Du vet allt. Ta hand om mina får. Ser du direkt? Kärleken till Jesus måste i så fall ta sig praktiska konsekvenser. Man kan inte säga jag älskar Jesus och rynka på näsan åt församlingen. Går inte, mina vänner. Går inte. I så fall är din kärlek till Jesus någonting högst teoretiskt. Den måste ta sig synliga uttryck i din kärlek till dina trossyskon. Din överlåtelse till Gud kan mätas i din överlåtelse till syskonen i den lokala församlingen. Är du kanske en sån som flyter omkring, sitter ner här och en där, men aldrig tar något personligt ansvar för människor som delar din tro i någon lokal församling, då har du ännu inte bevisat din kärlek till Kristus på det praktiska sätt som Bibeln uppmanar oss till. Överlåtelsen till Gud måste få praktiska konsekvenser, och den får det när vi tjänar varandra i den lokala församlingen, var och en med den gåva som Gud har givit oss. Jämför Paulus, hur han med modlust förföljde församlingen och gärna såg den utrotad, kastad i fängelse, dödad. Han andades modlust och hat mot församlingen, står det. Han säger det själv. Men så läser vi hans brev några år senare, att han berömmer sig av att få vara församlingens tjänare. Tänk att jag får tjäna församlingen. Lokala församlingar är det vad han talar om. Han utstår faror på resor över hela romarriket. Han utstår gisselslag, stenas vid ett tillfälle. Han kastas i det ena fängelset efter det andra. Varför, Paulus? För församlingens skull, såklart. Och församlingen är vad människor som du och jag det. Bristfälliga, ofullständiga, ofullkomliga. I lokala sammanhang, i små städer utöver romarriket. Det var dem han gav sitt liv för, mina vänner. Han säger om kolosserna: min glädje och min krona, åh vad jag längtar efter er. Och de hade sina fel och problem som man måste ta itu med. Men han säger till Filippernas församling: ni är, ja, han säger, att leva det är för mig Kristus. Det vet ni. Han säger: jag dras åt båda hållen. Det vore bäst för mig att få flytta hem till Herren. Naturligtvis, Paulus. Men mera av nöden vill jag dröja kvar och leva kvar hos er, för att ytterligare kunna vara er till någon tjänst. Så det blir hans beslut att vilja leva kvar. Så egentligen, mina vänner, skulle man kunna säga så här: Lika väl som Paulus kunde säga att leva det är för mig Kristus, kunde han säga att leva det är för mig församlingen. 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 Den lokala församlingen. Han hade förstått det rätt. Överlåtelsen till Gud leder ofrånkomligt till tjänst för dem som tillhör Gud. Hur har du det där, min vän? Har du trätt in i ansvar för dina trossyskon på något sätt i ett lokalt sammanhang? Din kallelse är där. Gud har utrustat dig för tjänst för andra, inte för ett privat liv som kristen. Det är icke i förening med Nya testamentets lära. Gud har skapat oss till tjänst. Och vi får återkomma nästa söndag nu till verserna 3 och 4 och 5. Men han säger, var och en har någon särskild nådegåva som vi har fått för att tjäna varandra med denna. Vi är lämmar varandra till tjänst, inte oss själva till tjänst. Men när jag med min funktion och med min gåva tjänar församlingen, så nyttjar det hela kroppen och därmed också mig, eller hur? Eftersom jag är en del i kroppen. Får jag summera och utmana dig? Hur visar du din överlåtelse till Gud i ditt sätt att använda din kropp? Har Gud fått ta hand om din kropp? Jag tror faktiskt att det rör sig om ett tillfälle i ditt liv då du markerar detta på ett särskilt sätt och säger, Herre, ja, jag tror på dig, jag har varit kristen så lång tid, men nu vill jag ge dig min kropp, nu vill jag överlåta min kropp åt dig, och här kommer jag och liksom lägger den fram inför dig. Det kan du få göra idag. Allt kanske är väl ställt med dig, men du har inte upplevt den här sanningen förut, och nu vill du bringa ditt liv i harmoni med denna uppfordran. Kanske du är allt för väl anpassad i den här världen, allt för likt strömmen. Du flyter som en död fisk bara med strömmen, när Gud ville att du skulle simma mot strömmen med liv i kroppen. Hur är det med ditt sinne? Låter du den helige ande genom ordets påverkan förnya ditt sinne så att du mer och mer kan döma om vad som är rätt, vad som är riktigt, vad som är gott, vad som är välbehagligt, kort sagt vad som är Guds vilja? Och för det tredje, vet du om att i egenskap av Guds barn så är du utrustad för tjänst för andra trossyskon? Du har inte rätt att hålla detta för dig själv. Kom och ge dig som en gåva till församlingen. Kom och visa att jag vill vara med och förverkliga Guds kallelse till församlingen genom att verkligen vara en levande lem i hans kropp. Här är jag, Herre. Här är min kropp. Här är de gåvor som du eventuellt, ja, som du har givit mig, fast jag nu kanske inte vet vad det är. Men här är jag, Herre. Och låt mig få bli en del i Kristi verksamma kropp. Kanske här i denna lokala församling. Överlåt dig till Gud. Överlåt dig till församlingen. Ska vi be. Herre, vi tackar dig för dessa uppfordrande ord som du har givit oss, inte för att på något sätt göra livet tråkigt för oss, utan för att vi ska uppleva fullheten av den glädje som det innebär att vara kristen. Och du har då menat tydligen att vi skulle ge till och med våra kroppar till dig, Herre, o att vi förstod det djupet i detta, så att du finge helga och använda oss för dig, men också för varandra. Herre, om det finns någon här som ännu inte har givit dig sitt liv, så ber jag dig för den mannen och kvinnan att i dessa avslutande ögonblick fatta beslutet inom sig själv och kanske markera det genom att också träda fram och säga, här är jag, ta mitt liv, Gud, använd dig i din tjänst. Eller om vi försummat att förstå förpliktelsen att älska varandra och aldrig tagit ställning för att ta vård och omsorg om varandra som lemmar i din kropp, så ber jag att någon idag skulle fatta detta viktiga beslut att börja älska församlingen på ett mycket praktiskt sätt. Hjälp oss, Herre, att överlåta oss själva till varandra. Amen.